Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hej,
hej.
Idag har vi en gäst.
Ja, en mycket spännande gäst. Mm. Så att här blir det nog att hålla i sig lite för att inte kasta ut alla frågor på en gång. Så känner jag så här. Mia, använd dig av självkontroll.
Andas. Mm. Nej, men det är en gäst som vi har blivit väldigt intresserade utav på avstånd. Mm. Och så tänkte vi att vi måste kolla om hon är så där härlig och varm och professionell i verkligheten, och det var hon. Mm. Välkommen.
Tack.
Jenny Yourstone.
Tack så mycket.
Kan du berätta vem du är?
Ja, jag jobbar i Center mot våldsbejakande extremism som forskningsledare. Det har jag gjort i 2 år nu. Tidigare har jag varit 10 år i kriminalvården som forskningsledare där. Jag jobbar också i ett program som heter I huvudet på en mördare, där vi har gjort 3 säsonger. Och sen har jag lite andra sysslor som föreläsare och så vidare.
Och förälder.
Jag är förälder. Ja. Mamma till 3 barn.
Ja. Mamma till 3 barn. Ja, och vi ville ju liksom ha hit dig för att höra. Och, alltså, jag skulle säga, jag har tittat på några avsnitt av den här tv-serien I huvudet på en mördare. Och det första jag måste fråga är, hur kom du på att du skulle jobba med det här?
Nej, men jag har ju en enorm förmån, ska jag säga, att få jobba med det jag verkligen brinner för, det jag tycker är jätteintressant och känns viktigt. Och den här frågan, att vara med i ett sånt här program, kom ju för ett tag sedan. Och jag funderade ganska länge på det, för det är inte helt självklart att man liksom, utifrån att man har en forskarroll, går vidare och liksom sätter sig i den här typen av program. Men jag fick jättebra kontakt med den producenten, och det har liksom funnits hela tiden liksom någon form av verkligen kvalitetssökande. Och jag kände att vi kunde göra det här så att det blev liksom bra. Och då tycker jag att det känns verkligen som att man kan bidra i, liksom, i fältet, för att det behövs liksom fler röster, och det behövs att man kanske kommer lite mer på djupet och nyansera bilden av svåra fall, helt enkelt, som både fascinerar människor men också skrämmer människor. Och jag tror att det här just att förstå saker, det är liksom nyckeln till väldigt mycket.
Mm. Och där måste jag säga att du har en unik talang att berätta på ett sätt så att vi verkligen förstår. Mm. Alltså många som är så kunniga som du är, forskare, experter, pratar ganska komplicerat, såklart, för att de kan så himla mycket om sitt ämne. Ja. Alltså att man kommer, medan du får oss att känna att vi följer med, att vi hänger med, för du beskriver det. Och jag tänkte på när du pratar att du är som en storyteller, så att du får oss att se det i bilden när du berättar så här, ja, och barndom, och så liksom är det som att då ser vi huset, eller fast det är ju en fantasi, men det är så vi också förstår och knyter an och så att du har ett otroligt skarpt och tydligt berättande. Så man blir helt fast.
Ja, det blir man. Men när du berättar då om vissa individer som har fällts och dömts och allt sånt där. Finns det en förståelse? Det är det jag är liksom... Du är nästan så att jag förstår att de gjorde det hemska som de gjorde. Är det, låter det vansinnigt?
Nej, men det är ju på något sätt, när man, om man säger man börjar, man får ett fall, då går man liksom in i det där fallet och försöker få så mycket fakta som möjligt kring fallet. Och det finns någon slags logik i alla människor. Det är som ett pussel, sen ser alla pussel väldigt olika ut. Men så lägger man de här bitarna och på något sätt så får man den här känslan sen att man ändå på något sätt kan förstå att det här har hänt.
Mm.
Och det har ju varit, alltså forskaren har ju en tredje uppgift, inte bara liksom att forska fram saker och så, utan det handlar också att föra ut det budskapet, för att kan du inte göra det, då är ju forskningen ganska meningslös. Så att där är ju liksom, känner jag, att man kan just nyansera bilden med personer, andra forskare som har tagit fram viktig fakta helt enkelt, fast göra det lättillgängligt, för det handlar om att faktiskt alla ska kunna förstå.
Ja, och när du tog upp vid något tillfälle så beskrev du den här individens, alltså barndom, hur det hade sett ut. Var kan det börja gå snett? Jag tänker på föräldrar eller miljö eller arv. Var är det?
Det kan ju finnas flera olika vägar naturligtvis. Men man kan alltid börja och bena någonstans väldigt, väldigt tidigt. För det handlar ofta också om hur man så att säga skapar relationer väldigt tidigt i livet. Alltså den här första anknytningen till den första, och alltså mamman, men även pappan. Och det kommer ju att, så att säga, går det väldigt dåligt, att man liksom av olika anledningar, mamma kanske inte är tillgänglig, kanske missbrukar eller är psykiskt sjuk eller så, så kan det bli liksom redan från början liksom ett slags underläge på något sätt, eller en brist som kan vara svår, och så kan det börja rulla på. Men det behöver ju inte vara så heller. Man kan ibland fascineras av fall där man kan liksom inte hitta någonting. Det har varit en ganska normal uppväxt, så att det går inte att generalisera, men ofta hittar man ju det. Jag, tidigt i min så att säga bana där jag, när jag skulle ta fram min avhandling, så tittade jag ju på kvinnor som begår dödligt våld, och där var det ju fruktansvärda uppväxter, och man kunde verkligen se att det här kunde liksom nästan inte bli på något annat sätt, utan att det slutar väldigt illa. Så att ibland finns det en logik helt enkelt, men inte alltid.
Men sen är det väl viktigt också att förklara att det finns ju förklaringar, men det är ju ingen ursäkt.
Det är alltså, det absolut, är ju
alltså det här att, att man inte... Jag tror ibland är människor så att de inte vill höra en förklaring för att de tror att då ursäktar det en handling. Men det är ju inte alls det handlar om.
Nej,
utan det handlar om att förstå.
Mm. Och det var det som jag upplevde att Jenny...
Exakt.
Liksom, jag satt där och tänkte bara, men gud, jag kan ju faktiskt ha en viss förståelse för att det kan gå så snett. Men när du pratar om ditt arbete, så när vi pratade lite före så pratade om just den här fascinationen, för att det är ju, vi fascineras, det är kriminalromaner och poddar och tv-program och så vidare, men också att vi fascineras särskilt när det är kvinnor som begår fruktansvärda saker. Vad säger du där? Varför är det så?
Ja, det är ju ganska enkel förklaring, för att vi har ju väldigt föreställningar om hur kvinnor ska vara, och är en kvinna kriminell, om hon dessutom är våldsam, vi säger att hon till och med begår dödligt våld, så kommer det avvika rejält från den bild vi har av vad kvinnor ska göra. Så att det är inte alls konstigt, och vi även om vi är ganska medvetna om det idag, så är det samma så att säga retorik i media till exempel. Man ser i princip två bilder av kvinnor. Antingen är de väldigt ofta sjuka, eller liksom, ja, det beror på någonting annat utanför kvinnan själv, så att säga. Eller så kanske de är rent sagt onda kvinnor. Kristin Schürrer till exempel var ju hon var tyskan i pressen, och väldigt liksom ond person. Så det är egentligen de bilderna som vi matas med, och det är en ganska dålig bild egentligen om man tittar på det, liksom kvinnor generellt som hamnar så att liksom de begår dödligt våld, så är det ganska trasiga människor som liksom har haft ett fruktansvärt liv.
Ja, men sen är det väl också det här lite så som vårt samhälle ser ut, att jag blev nykter för 23 år sedan och så var jag på behandlingshem, och då slogs jag av och har tänkt mycket på det, att de männen, för det var en blandad grupp, som hade då missbrukat bort sina barn, det var ingen stor sak, för det räknade vi med. Medan de kvinnorna då som hade missbrukat och förlorat sina barn, det la vi väldigt mycket tid på, för det var mycket, mycket värre och mycket skamligare. Så att vi har ju en annan förväntan och bild av det. Så ser vårt samhälle ut.
Fortfarande, det är nästan fascinerande.
Fast det är så, och där är vi alla lite. Alltså, jag brukar ofta berätta en historia när jag föreläser om en konduktör som tog av en liten flicka. Och så frågar jag så här, tror ni att det var en man eller kvinna? Och alla går på det, för alla tänker att en konduktör är en man, och en som har tagit bort ett litet barn som hon inte hade biljett trots att ingen stod och väntade, det måste också vara en man. För en kvinna kan inte... Alltså, vi har det där med oss.
Att kvinnor är lite vänare.
Men hur blev det här som blev din bana? När liksom läste du spänningsroman? Alltså, vem är du?
Ja, alltså det finns ju en historia i familjen som ändå är så här, ja, men det kanske har med det att göra. Jag fick ju en bok av min bror när jag var ung tonåring som heter Mord, mördare med mera, och den här boken har jag...
Varför gav han det?
Och det finns ju, ja, det är mycket som, men det finns inget annat egentligen i min familj som talar för att jag skulle ägna mig åt det här, utan det är liksom, jag kommer från en akademisk och konstnärsfamilj, så att det har liksom den blandningen. Men samtidigt har nog min bror varit väldigt intresserad av brott, även om han är läkare, alltid, och vi har delat den, ja, det har vi haft gemensamt. Men sen har jag alltid varit väldigt intresserad av avvikande beteende. Människor generellt förstås, jätteintressant med människor och beteende, men just avvikande beteende är ju fascinerande i alla dess slag, men kriminalitet blir ju på något sätt då lite liksom mer dynamiskt.
Finns det något, om man säger fall eller någon person som har berört dig starkare än någon annan? Av allt du har tittat på, där har varit svårt att liksom...
Kan man säga i början, när jag började ta mig in och liksom forska på dödligt våld, så är det klart att många fall har stannat, för att det var de första fallen och man, liksom, man var ganska chockad, för det är väldigt tunga saker man tar sig in i. Sen är det klart, jag satt med under Knutberättegången till exempel, det är ju ett minne för livet, det var ju liksom helt liksom galet, stort och liksom värsta media på slaget, och det var, fanns ju inte en detalj där som inte liksom går till världshistorien sen. Så att det finns många sådana olika, och också detaljer ibland i fall som aldrig egentligen försvinner ur minnet, för att det är så fascinerande helt enkelt.
Nu får jag fråga en sak, och jag vet inte om man får fråga det, men Knutby, Helge, blir ju släppt. Liksom, är han botad?
Exakt samma sak jag satt och tänkte på.
Ja, fast jag fattar ju att du inte kan...
Nej, det är inte jag rätt person att svara på faktiskt. Utan det är ju... Det ser ut så.
Men det förstår jag. Det ser ut så. Så ser rättssystemet ut, och det är inga konstigheter. Men han har ju verkligen... Nu är det jag och Mia som pratar verkligen, så det inte låter som att någon tror att det är du. Så det här står jag för. Men han har ju verkligen sektledarperson. Alltså han trollbinder ju, har ju hela det där.
Och jag som är uppvuxen i en miljö som starkt påminner om det där, fast det fanns inga våldsinslag, tänker att... Nej, jag ska inte säga vad jag tänker.
Nej, okay.
Nej, men alltså, grejen är ju så här, vad jag tänker när du berättar det här, att när du pratar om att i början och det var många fall som stannade kvar. Hur håller du distansen? För att du måste ju ändå gräva ner dig i, och då är det sådana saker som vi bara har sett, ytan på, Arboga kvinnan som det kallas, och de här morden som Mantorp, alltså den här dubbelmordet som du också har pratat om. Och hur håller du distansen? Du ska ändå gå hem sen och hälla upp en kopp te och lägga fötterna på soffbordet.
Ja, man blir nog faktiskt avtrubbad.
Man blir det.
Så är det. Det blir man. Och
du tittar på det kliniskt liksom?
Ja, man tittar på det kliniskt. Sen kan det ändå vara så, i vissa fall är så... extrema så att det blir lite utöver verkligen det vanliga. Och då, det är klart att det påverkar en, det gör det. Men i det stora hela skulle jag säga att man blir avtrubbad. Precis som man, om man jobbar som obducent så blir man ju avtrubbad helt. Så är det, annars skulle man inte kunna göra det.
Nej, det har du rätt.
Så att det är ju... Men det är också det som blir fascinationen på något sätt. Att man liksom, man tar sig in i de här svåra fallen och detaljerna och försöker se något slags mönster i det.
Alltså jag tror ju att nu när man läser media så får man ju också filtrera lite. Men det är ju lätt när man läser media att få en bild av att allt blir värre och hårdare och så. Skulle du säga att du ser några...
Vi har ju en helt ny typ av så att säga, verkligen kriminalitet med gängskjutningar och så vidare. Men historiskt sett så har vi ju gått från våldssamhälle till stöldsamhälle om man tittar ur en kriminologisk synvinkel. Så att, det kan ju upplevas så, men det är klart att det ändrar ju karaktär och det har det ju definitivt gjort. Och det kommer också påverka statistiken. Det är ju enormt mycket skjutningar. Så det har ju absolut förändrats. Och sen ser man ju också på statistiken kring kvinnor att de blir oftare dömda för våldsbrott. Nu rör det framförallt liksom, inte jätteallvarliga våldsbrott utan kanske de mer liksom, misshandel eller ringa eller våld mot tjänsteman och så vidare. Men det är ändå också att det har förändrats. Så att det, liksom, vissa brottskategorier kommer att förändras.
De som nu är placerade bakom liksom lås och bom, och har man det i sig? Alltså, kommer de någonsin när de kommer ut, kommer de att vara färdiga? Är de liksom, nu pratar vi om, nu blir det liksom väldigt hypotetiskt, men vad kommer de alltid att vara sån här? Har vi alla det i oss?
Jag tror att alla människor under vissa omständigheter kan hamna i en situation som gör att liksom man gör saker som man inte alls normalt skulle ha gjort. Men det beror alldeles på. Det är allt ifrån att du kan ha en väldigt svår personlighetsstörning som är väldigt svår att, så att säga, arbeta bort eller behandla bort. Och då kommer ju den att ligga kvar. Sen brukar det generellt bli så att man liksom, ju äldre man blir så liksom, taggar man ner lite. Men det är otroligt svårt att svara på. Det beror på den personen och den problematiken. Och vi har alltid en liksom växelverkan mellan arv och miljö. Vi har en växelverkan mellan riskfaktorer och skyddsfaktorer. Så det beror på. Och det här är ju saker som kriminalvården ska jobba med och jobbar med. Att försöka bättre ut än när man kom in.
Ja.
Så att, och det får vi ju hoppas att det är så.
Men då tänker jag, det måste finnas, för du pratar ju mycket, eller du jobbar ju mycket med extremism också. Om jag nu tar bara ett litet kliv över där till han som utförde Utöya-morden. Där stannar extremism, de här extrema tankarna och idéerna och värderingarna som en sån person har. Och det som du tittar på när du tittar med på extremist och våld i samband med det. Stannar de kvar? Hur får vi liksom ordning på sånt?
Nej, men det är ju samma sak där, att det kan vara liksom en personlighetstyp eller en personlighetsproblematik, någon form av störning som gör att man också ägnar sig åt den här typen av liksom att odla väldigt extrema idéer. Sen behöver det inte alltid ha med det att göra, men det kan ha med det att göra. Då kommer ju den personligheten att ligga kvar även om det liksom är... Om det rör sig om en svår störning så kommer ju den att ligga kvar. Så att då kan man liksom inte heller förvänta sig att den personen ska kanske komma på bättre tankar, utan i Breivik-fallet så är han nog ganska, kommer vara sitta där han sitter, men också ägna sig åt det som han ägnar sig åt. Och jag tror inte att han har några större planer på att ändra just det.
Nej, sen i hans fall, det vet vi ju, för vi känner ju en som har forskat lite på det. Där är det ju så att i förhören så tror han att bakom liksom glasväggen så står liksom statsministern och massa människor, så han pratar till dem. Så att det är ju inte hela vägen, om man säger. Nej. Alltså det finns mycket där och det lär ju inte gå över. Men jag tänker, jag har ju träffat en hel del människor som har lyckats vända. om man säger sitt liv, människor som har begått hemska saker, ja, i missbruk, utan att heller på något sätt förmildra det. Och jag tycker ibland att man kan, med några som jag känner så känner jag så här, men det där var då och det här är en annan person. Och sen med vissa som jag har träffat så känner man så här, det var då men vi vet inte.
Nej.
Alltså måste jag säga, alltså det är spännande det där.
Men hederskulturen då som du jobbar med, om man då, du pratar om att man har vissa extrema tankar och övertygelser och man när dem liksom. För det första så tycker jag att heder är så, det blir så konstigt att lägga in i ett ord och kombinera det med våld. Men det har jag ju förstått varför. Ligger det kvar? Vi tänker på Fadime till exempel och allt det som vi känner till. Hur jobbar du med de där sakerna? Vad är det du ser?
Det har jag ju framförallt forskat på tidigare. Ja. Då. Så att, och där då tittade vi på förövarna och vad som utmärkte dem. För det, vi är ganska duktiga i Sverige på just offer och så. Och,
men, vad menar du då? Berätta.
Alltså, vi har mycket organisationer som liksom fångar upp den här frågan när det gäller offer. Och vi har haft en länsstyrelse i Östergötland som har varit extremt duktiga och framgångsrika i att sätta hedersvåldsfrågan på kartan i Sverige. Det vi kände för ett ganska många år sedan började titta på hedersvåld i kriminalvården, så slutade det, mynnade ut i en större studie om just förövarna för att se vad är det som utmärker dem. Hur skiljer de sig åt från andra våldsförövare, som till exempel partnervåldsförövare eller våld mot barnförövare eller övrigt våldförövare. Och då såg vi ju det att vi jämförde dem faktiskt också med en normal population, alltså så vi matchade då.
Oj!
Ja, så att vi så ville se hur skiljer de sig från en person som har varit lika länge i Sverige, som kommer från samma land och som är lika gammal och som har samma kön. Och då så såg vi ju det, att de hade lite mer psykiatri till exempel, alltså har det varit oftare och besökt psykiatrisk vård.
Okay.
Men också väldigt mycket mer misstänkta för brott innan det här huvudindexbrottet då, som var ett hedersvåldsbrott. Men de hade också blivit lagförda innan i en stor utsträckning, och det här var inte alls någonting som vi hade liksom tänkt oss innan. Eller
vålds,
trott innan.
Alltså lagförda för våldsamhet.
Ja, bland annat våldsbrott, men också andra brott. Så att det framträdde en bild av personer som faktiskt inte bara så att säga begick brott utifrån liksom hedersnormer, utan var ganska kriminella generellt eller antisociala. Och det var ju liksom någonting som man kanske inte riktigt hade koll på tidigare, utan det fick vi lite svar på där.
Och det tycker jag är så viktigt att förmedla, så att det inte blir kulturen som är, utan att människor som redan på något sätt är på ett visst sätt använder sig av det i ett annat, alltså ja, det var spännande.
Ja. Och sen då, vad hände, alltså, vad såg ni mera?
Nej, men det var ju också att vi såg att det var att man hade till exempel jämförelse med deras då normalpopulationsgrupp, så hade de sökt till exempel vård i mycket större utsträckning och tidigare. Och ofta går ju man inte till psykiatrin först, och framförallt inte om man är man, utan då går man ju till sjukhuset eller söker vård för att man har ont i magen eller trycker vid bröstet eller liksom så här, huvudvärk, kan inte sova och sådär. Så att vi tittar ju på allt ifrån också om man hade fått förskrivet narkotikaklassade preparat som lugnande medel och sömnmedel. Och då såg vi att, och även där var de mycket högre så att säga, hade ju fått det i mycket högre utsträckning och också sökt vård. Men också blivit misstänkta för brott mycket tidigare än jämförelse med normalpopulationen. Så att det fanns många intressanta ändå resultat.
Är det män alltid? Har kvinnor hedersrelaterat vålds i sig och utför sånt?
Ja, det man ser är ju att det finns, bland annat Åklagarmyndigheten har ju tittat på liksom förundersökningarna och sammanställt dem tidigare. Och där ser man att kvinnor finns ju med i förundersöknings stadiet, men de åker ju ut därför det finns liksom inte bevisen, räcker inte. Men i den här kontexten så är det självklart att kvinnan har ju också så att säga egentligen ett motiv, för att hon är också med och uppfostrar, och om inte då, det här riktas ju ofta till unga flickor, men även pojkar kan drabbas, men också äldre kvinnor och män, men framförallt så är det ju unga flickor som drabbas, och då om de inte så att säga sköter sig, så kommer ju skuggan att falla även på kvinnan. Så det finns ju ett motiv där också. Det finns ju en kontext där liksom, ofta rör det ju sig om planering som sker väldigt långt innan. Kan röra sig upp till ett år att man håller på att planera det här. Och då är ju alla med på något sätt i familjen eller släkt. Det finns liksom inte bara en, utan det är ju liksom ett kollektivistiskt brott.
Ja. Och den individen då som det handlar om är chanslös, eller?
Ja, den är ganska chanslös, därför att de har ju möjlighet att också spela på olika strängar, om man tänker sig utifrån att man är kanske mamma eller man är syster. Eller man liksom ska, vi säger att den här unga flickan har lämnat familjen för att den kanske till och med känner och är rädd att det kommer att hända någonting, så kan till exempel en mamma eller en syster vara med och liksom lura tillbaka den här unga flickan. Det har vi ju sett i flera fall faktiskt. Men sen är det ju också att liksom unga män kan liksom puffas fram att utföra de här brotten eller ta på sig brotten. Så egentligen är det kanske mamman och pappa som ligger bakom, eller som till och med har genomfört brottet, men sen har de låtit den unga sonen ta på sig brottet.
Men det var ett sånt fall, va? Var det inte det?
Ja.
Vad hände där?
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ja, men det var ett sånt fall där sonen hade tagit på sig brottet, men sen under verkställighetstiden i kriminalvården så kom det ju fram att det var inte han som hade begått brottet, utan det var mamman och pappan. Och där blir ju också intressant utifrån, om man tänker riskfaktorer, så normalt så brukar vi ju liksom tänka att man ska skydda de som besöker i kriminalvården, men i det fallet så blir det ju tvärtom. Att det kan bli en risk att till exempel föräldrarna kommer och trycker på då i det fallet.
Och om du fick bestämma, om vi säger att nu kan du liksom, nu kan du, du har all makt här och du får, du kan trolla. Var någonstans i kedjan, alltså från det att vi, barnen kommer och alltså du vet allt det här i skolan, fritidsaktivitet, var är det någonstans som, alltså vi skulle kunna fånga upp sådana individer som lever i en familj där den här hederskulturen är väldigt utpräglad?
Nej, men det är ju framförallt ända från liksom att man i princip föds och liksom ända upp i skolan, ålder och så vidare. Det är ju där man måste lägga krutet. Och det är också där vi måste lägga alla resurser som liksom vi kan, för att jag tänker också extremism och att precis. Inte få det att växa. Det finns ju också beröringspunkter mellan hedersvåld och extremism till exempel i vissa av de miljöer som vi har i Sverige. Så det, och även organiserad brottslighet. Så det, och vi behöver liksom tänka inte bara i en box, utan vi behöver tänka brett. Och vad finns det för överlapp? Vad finns det för... Ja, hur kan vi upptäcka? Vi kanske inte ska titta bara på extremismen, utan vi kanske hittar extremismen i till exempel i en hederskontext.
Ja, precis. Hur har ni sett de kopplingarna?
Det är ju mycket som talar för att det finns absoluta kopplingar mellan det och det är något som vi kommer att titta på faktiskt.
Mellan extremism och...
Hedersvåld. Men det är också extremism och organiserad brottslighet.
Mm.
Så att det finns många överlapp helt enkelt.
Är ni helt fria att ta del av allt som finns hos alla myndigheter? Alltså om du ringer Säpo och säger jag är lite nyfiken på det här och det här. Lämnar de ut allt till dig?
Nej, så fungerar det absolut inte. Alla har vi olika roller, ja. Så är det ju. Mm. Och det center mot våldsbejakande extremism som jag arbetar i här, vi har ju en tydlig roll där vi liksom ska ge stöd och råd till kommuner i landet. Vi ska också samordna mellan myndigheter, men vi ska också ta fram kunskap, och det är den delen som jag jobbar i, att ta fram kunskap för liksom allt ifrån miljöerna, hur ser de ut och vad vet vi i Sverige, hur ser kunskapsläget ut, till att man kanske inleder samarbeten och tittar på någon specifik fråga, eller att man ser till att någon annan gör det. Någon annan myndighet som forskar eller någon annan, något annat universitet till exempel.
Mm. För en tid sedan så såg jag på nyheterna att man har förmodligen hittat två stycken som man ansåg påverkade Akilov. Hur involverad var du i den händelsen?
Ingenting överhuvudtaget.
På Drottninggatan?
Ja, så involverad. Nej, utan det är ju mera att det blir ju väldigt aktuellt frågan då, och det blir liksom alltid när det händer sådana saker så blir det ju ett ökat tryck på, men det är ju på olika sätt som det är. Så det är allt ifrån att vi har vår chef Jonas Trolle som kan liksom gå in och svara på frågor kring det här, men till exempel någonting som händer. Men det kan också vara att vi liksom, det är ett område som rör sig väldigt fort. Det gör att vi måste hänga med hela tiden. Det handlar om en omvärldsbevakning. Det handlar om att ta fram kunskap då till nya saker, nya fenomen som dyker upp. Mm. Vi går ju från liksom, allt ifrån att vi tidigare pratade om resande. Mm. Nu pratar vi om andra, tredje generationens återvändare.
Mm.
Till att nu är det bara nästan ensamagerande som det handlar om. Som vi liksom ser framför oss att det kommer att hända någonting kanske. Och också nya fenomen som incelrörelsen till exempel, att den dyker upp och hur ska vi se på det?
Vad är det?
Incels är ju en rörelse som har dykt upp och funnits ett antal år, men som är män som känner sig helt enkelt att de inte får ta del av liksom den kvinnliga kroppen rent sexuellt helt enkelt. Och de har begått ett antal attentat i den här andan med den här överskriften på något sätt. Så att, och det är ju, om man liksom tar det här ett steg längre, så handlar det om att man riktar sin, så att säga, vrede mot halva befolkningen i hela världen. Det är ju faktiskt kvinnor som är måltavlor här. Och det är ju en ganska otäck tanke.
Verkligen.
Var ser man det mest i världen, alltså utbrett?
Det har varit ett antal attentat i bland annat USA, och det är ju en rörelse som finns på nätet väldigt mycket, och de rör sig väldigt snabbt, de byter forum, men de har ganska många, så att säga, följare ändå, och det är på något sätt så att de fångar ju upp de här frågorna som är ganska vanliga för unga människor, helt enkelt. Så här, hur ska jag ta den första kontakten med en tjej, och det kanske inte blir så lyckat, och sen så får man liksom lite komplex, och så rullar det vidare, och många ungdomar sitter ju faktiskt hemma idag. Mm. Så det blir en ganska isolerad värld. Det är inte så himla självklart var man träffar sin partner någonstans. Mm. Så på något sätt så är det är inga bra krafter om man liksom lägger, eller det är inte bra sammantaget liksom, alla kombinationer av att man sitter hemma och att det är liksom svårt att hitta forum för att liksom träffa vanliga.
Men vad fan i fy vad jag blir arg.
Men vet du vad jag det är så roligt, vi är så olika. Du blir arg och jag är helt hoppfull nu. Ska jag säga vad jag är? Jo, men vet du, för så här. Jag tror att man, om man bara läser tidningarna, sitter hemma framför tvn, så tror jag att man kan känna så här, gud, det är ingen som gör något, det är ingen som har koll. Och jag bara känner så här, ni finns ju. Alltså Jonas är polis, du med hela din kunskap, alltså det finns, ni har ju koll. Det är inte bara så att det bara sker. Alltså det finns massa mörka krafter, det finns massa hemskhet, men så finns det ju jättemycket smarta människor som gör precis rätt saker, så jag känner mig helt hoppfull här nu.
Ja, men alltså, att det finns ni måste skynda er.
Ja, men det gör de, och de är så här smarta, och de fattar att inte har för bråttom, så hon skrattar åt min korkade Säpo-fråga, fast erkänner att det skulle vara kul att kunna ringa till Säpo-fråga. Erkänner, det vill man ju. Ja. Men alltså, jag tycker att det är fantastiskt hoppfullt, att, för sen tror jag att människor förenklar och tror liksom, alltså så här, det ni gör är ju att ni förstår komplexiteten. Det jag känner med dig, det är att så här, jag hör ju att du också, precis som Kristina, alltså tycker att det är skrämmande, men har ju inte på något sätt gett upp. Man ser ju att, så här, du vet ju att ni är jättemånga smartisar som gör viktiga saker, och fantastiskt viktigt arbete.
Finns det tillräckligt med sådana som du?
Nej, men jag kan säga, utifrån den arbetsplats som jag är på nu i centret mot våldsbejakande extremism, så är vi ju ungefär 18 personer, och alla kommer från helt olika håll, och det är så fantastiskt.
Ja, men fast vet du, inte vill vara fler just nu. Okay. De vill vara bäst.
Men det är att vi liksom, det tar ju ett tag också att starta en helt ny verksamhet. Det tar ett tag att liksom hitta fram hur ska vi liksom på bästa sätt maximera oss. Men vår styrka är verkligen att vi är från helt olika håll. Vi har olika liksom erfarenheter, men på något sätt har vi det här gemensamt, och alla brinner verkligen för den här frågan. Så att det är jättestyrka.
Och precis, och just det här att man tar den typ av olika expertis och hjälper till att samarbeta. Mm. Då förändrar man ju, för det som har varit farligt hittills, det är att liksom, polisen gör sitt och SOS gör sitt och den gör sitt och forskningen gör sitt, men man samverkar inte. Men det här är ju fantastiskt.
Ja, det är fantastiskt. Mm. Alltså, jag känner så här, vad behöver ni? Kan jag hjälpa till på något sätt? Ska jag komma upp med bullar? Nej, men alltså, det blir
tror alla
så...
alltid blir glada om du kommer med bullar.
Ja, du är så välkommen att komma.
Jag tror det.
Komma med bullar.
Nej, men tänk att få jobba med sånt där du säger att alla brinner för det. Mm. Och man är då ett gäng som verkligen ser att här kan vi göra skillnad. Men är ni för få? Kommer ni att behöva flera?
Ja, vi växer faktiskt hela tiden, men jag tror också jag har ingen svar på den frågan. Nej. För det går inte liksom att säga ja, vi borde ha varit 5 till eller 10 till eller 100 till. Just nu är det bra. Vi liksom växer sakta, men vi får in nya krafter och ny kompetens.
Var kommer de ifrån, dina kollegor?
Det är alltså allt ifrån Forum för levande historia, det är från Säpo, det är polisen, socialtjänsten och etc. Det är väldigt multidisciplinärt och det är det som är styrkan.
Multidisciplinärt, vilket underbart ord. Ja, det är hört, men man fattar precis. Ja.
Nej, men det är så också så här, men det är intressant också att liksom vara med om det, för att man är ju ofta på en arbetsplats med ungefär likadana som en själv. Ja. Men här är det liksom, här får du komma in i en gott och blandat påse. Mm. Det är saltlakris och det är sötlakris och det är, ja, det är bara och det är det som är fantastiskt, det är att liksom uppleva det och jobba fram och jobba ihop sig i en sån grupp. Så att, nej, men det känns som att vi kommer att åka snart. Mm. Bra.
Och sen är det så, du vet Kristina, vi pratar ju också ofta om team och grupper och så. Det är ju så att det viktiga är ju att de blir det där riktiga och är det här hela teamet. Mm. Inte att de är särskilt stora. För det viktiga är att de har rätt spelare som har kompetensen och kunskapen och allt det nu är så att ni ska spela. Ja, det är fantastiskt. Ja, bullar. Du får komma med bullar.
Ja, du är välkommen.
Men du, om vi lämnar det där nu då och så bara för en stund går till, om vi nu sammanfattar det lite slarvigt, mäns våld mot kvinnor i relationer. Där har jag en känsla av att det är övervägande män som är våldsamma mot kvinnan och inte tvärtom. Stämmer det?
Ja, om man tittar på självrapporterande undersökningar där man själv har fått gå in och tala om hur det ser ut och vad man har varit med om, då ser man ju att det är inte egentligen stora skillnader mellan män och kvinnor när det gäller det här lätta våldet. Alltså att en tjej kan ge en örfil likväl som en man kan ge en hörfil. Mm. Men om du tittar på skadebild och du tittar på sjukvårdstid till exempel, då blir det nog helt annat. Då är det ju män som står för det grova våldet, det liksom svåra våldet, det som leder till liksom, svår återhämtning eller lång återhämtning.
Men här är det så här, måste bara flika in. Jag hade en öppen utbildning en gång och så var det en av männen som berättade att hans fru hade liksom hoppat på och bitit honom i näsan. Mm. Och han var ganska stor, den här mannen. Så att när han berättade det så började de andra skratta. Jag blev helt galen. Jag bara, hallå, stopp! Jag bara, ni skrattar. Hade det här varit omvänt så hade vi sett det på ett helt annat sätt. Så att det där är ju också viktigt att man ser att det kan ju vara obehagligt och läskigt och skrämmande även om man egentligen är fysiskt överlägsen, förstår du, för att man inte, alltså det är ju också obehag i det, så där
det är
väl
en maktbalans
in.
Ja, och sen är det ju så att det har ju, jag tror att det har blivit bättre, men vi är inte riktigt ända framme där, men det är ju mycket mer skämmigt att berätta att du har fått en liksom, ja, blivit biten av en kvinna eller att du har fått en smäll eller misshandlats till och med liksom ordentligt, så att det, ja, men berätta nog inte heller liksom lika stor utsträckning.
Nej.
Men just i sådana här självrapporterande, därför är de så bra, därför då är man ju, svarar man ju anonymt och då får man ju ofta en uppskattning ändå, så att ja, men det verkar som att det är ganska lika mellan män och kvinnor. Men som sagt, män är ju ofta i alla fall fysiskt överlägsna. Och det, liksom, mäns våld mot kvinnor är ju ett faktum. Det är ett folkhälsoproblem.
Mm. Men om du tittar då på, ni tittar på förövaren. Om man tittar på offret och i olika sådana som vi har liksom fått medialt så här uppslaget. De här kvinnorna som blir, alltså nästan lite, vad ska vi säga, inkapslade. Man är i ett förhållande och så blir de begränsade och plötsligt så ser man inte, eller inte plötsligt, så ser inte kvinnan hur långt det har gått. Det var ju ett uppmärksammat fall bara för en tid sedan i media där det var en kvinna som visar upp sina skador och hon säger själv att jag såg aldrig hur misshandlad jag var. Och hon skulle då säga att hon hade ramlat i trappan med två verktygslådor. Mm. Vad ser du liksom, för det är ju ändå en kvinna här som tappar bort sig, eller hur är det?
Jo, men så, det är ju det som, det är, för det första så är det ju, det kan hända i precis stort sett vem som helst, ja, kan hamna i den här situationen. Det finns inte liksom någon speciell kategori av män som det här rör sig om, som utövar den här typen av våld.
Utan finns det inte det?
Ja, alltså det finns, de kan finnas i alla miljöer,
om man säger
så. De kan vara allt ifrån läkare till att de jobbar med något helt
precis
annat, eller är liksom mellan jobb, så att det finns inte någon röd tråd. Nej. På det sättet. Sen är det ju så att det här är ju en process som kvinnan hamnar i, och den börjar ju, den är ju väldigt intelligent från mannens sida, för den liksom för ju sakta kvinnan, men också i kvinnans takt. Det är viktigt att liksom komma ihåg det, att kvinnan kan ju också liksom ganska tidigt kanske säga nej, men det här vill jag inte, och det är nog mannen ganska lyhörd för. Så den, mannen flyttar inte fram sina gränser, eller börjar inte begränsa allt direkt, utan det kommer ju väldigt successivt, och det är liksom i takt med att han känner att det är, kvinnan är mogen för det helt enkelt.
Och hur ser begränsningen ut generellt?
Ja, det brukar ju alltid röra sig om allt ifrån att begränsa vänner, liksom hela släkt och vänner, men också att använda våld, psykiskt och fysiskt våld, för att liksom bestraffa på olika sätt. Och ofta är det ju, eller det börjar ju aldrig med fysiskt våld, utan när första slaget kommer, då har det ju gått väldigt långt. Så att det här är liksom en lång utdragen process där kvinnans livsutrymme sakta krymper. Och när hon sen liksom står där ganska själv och har egentligen, kanske vännerna har försvunnit, familjen undrar men kanske inte heller liksom kommer åt henne, då är hon ju väldigt, väldigt ensam och sårbar.
Ja, och jag har ju varit med om det här. Så att, men jag kan ju också se, jag slutade ju prata till slut. Alltså sådär, men för mig...
Du får ju förklara för Jenny, för
ja,
det vet ju inte hon.
För det var ju då i en relation i mitt missbruk, och anledningen till att det kunde gå så relativt fort var att jag bar på så otroligt mycket skuld och skam, för att jag hade egentligen en riktig pojkvän som åkte in i fängelse, och jag hade ingenstans att bo, och jag var liksom redan, mitt livsrum och utsatthet var redan, och jag liksom flyttade in och förträngde verkligheten, och det gick, därför kunde det ju gå lite snabbare än vad det kanske borde ha gjort liksom för en sån som mig. Och sen efter ett tag då, när jag inser liksom vad jag är, då är ju, alltså speciellt för mig som är uppväxt med att veta en smäll och man går därifrån. Jag typ höll föreläsningar för mina kompisar, så det blev ju också väldigt starkt, den här jag som ju visste bättre, skammen över, så att det fanns så mycket makt. Och sen hade det gått så långt, så sen var det ju vissa dagar jag skulle kunna ha gått därifrån. För det är precis som du säger, man är inlåst när man är stark. Mm. Är man svag så är dörren öppen. Mm. Men då är man, kan man inte gå. Alltså det är som ett helt sånt här. Men så, man är ju inte sig själv till slut. Alltså man, hela livsrummet försvinner ju. Det är ju liksom, det tog tid.
Och det är ju sättet att se på sig själv som blir väldigt törnat. Mm. Alltså att man har liksom förlorat ett värde på något sätt. Och det är ju det som gör att man liksom blir helt förlamad, helt enkelt. Handlingsförlamad.
Mm. Bekräftar man sig själv, alltså man bekräftar sitt eget låga värde genom att också till delar stanna kvar, eller?
Ja, alltså jag tror att det är en mix av att på något sätt, sen är det ju också något väldigt sjukt i de här otroligt destruktiva relationerna, det är ju att det är så riktigt, alltså det är så hemskt så det går inte knappt att beskriva. Men det som händer då, de där få stunderna när det är lugnt, då kan man nästan också tro att man är kär. För att skillnaden mellan det där riktigt hemska och att bara så här andas en vanlig dag, det gör ju att det nästan känns som, för man är så lycklig över att inte vara rädd. Så att man tänker så här, jag är jättekär. Alltså det blir galet, för att det är sån otrolig liksom skillnad mellan det värsta och det bästa. Den är så stor. Så är det inte i liksom friska relationer. Det går inte att jämföra. Så det blir så, det är så rörigt. Det är mycket som är rörigt i allt det där.
Ja, det är så ofattbart. I det här programmet som heter I huvudet på en mördare, som finns, som har sänts på Trean och som man kan se på via Free och via Play. så pratar, ni har ett avsnitt om en händelse, en man som mördar en kvinna som bodde i Stockholmsområdet. Han är väldigt stor, han är väldigt alltså, tränad, han är väldigt, han hävdar en äganderätt till den här kvinnan som i programmet får vi ju klart för oss att hon har lämnat honom. Men hon blir ihjälslagen. Hade hon kunnat överleva?
Det hade hon kunnat göra faktiskt. Men hon hade varit tvungen att lämna honom fullständigt.
Hon hade ju lämnat, hur menar du?
Men inte lite grann. För att hon hade ändå kontakt kvar. Och ja, både dagarna före och lite innan och så vidare. Den var inte avklippt. Hon hade också behövt förmodligen söka ett skyddat boende. Som finns flera väldigt bra i Sverige. Och liksom stanna där ett bra tag. Hon hade verkligen behövt klippa. Hon hade liksom, det räcker inte att bara klippa lite grann, utan man måste klippa fullt ut.
Och vad behöver man för hjälp där? Jag tänker, alltså det, när vi har pratat om det här, att man känner sig hotad, man känner sig inte trygg, man känner att utrymmet är begränsat och så vidare. Och så kanske man har sagt till sina vänner att jag är jättekär, och så inser man att det är man ju inte, utan egentligen rädd. Vad behöver man för hjälp?
Man behöver ju till att börja med komma till insikt. Mm. Man måste förstå själv. Det är där du hittar din drivkraft. För det ofta i de här fallen så har ju vänner och släkt och så vidare, de har ju liksom reagerat, men man lyssnar ju inte på det.
Nej.
Det är det som är det farliga helt enkelt. Men man måste ställa sig själv i spegeln och se, försöka se det som är. Och där är startpunkten, och sen försöka ta den hjälp som finns. Det finns jättemycket fin hjälp i Sverige.
Och var, om man säger så här då, om vi avslutar och avrundar lite grann, vad vänder man sig?
Man vänder ju sig till, det finns kvinnofridslinjen till exempel. Mm. Det är ju bara att ringa det numret, så kommer man direkt in och får den hjälp som man behöver. Beroende på var man bor och så vidare.
Vi kan ju lägga upp sånt här på vår Facebook-sida.
Absolut.
I samband med. Ja, men vad säger du, Mia? Jag känner det här som du sa, att jag kände det här, att nej, vad är det här? Men jag har ändrat mig nu.
Du känner också hopp.
Ja,
nu.
Jag känner hoppet. Jag känner de här 18 personerna som sitter där, som har ett sånt engagemang som gör det. Och det märker man på dig, att du gör det här med hjärtat. Det är genomgående, och det imponeras jag av otroligt mycket. Och känner mig så här hedrad över att du ville komma hit och prata
verkligen.
Med oss.
Jag är också otroligt glad att du ville komma hit och dela med dig din kunskap och din syn på det och ditt enkla sätt att förklara återigen. Och också att du faktiskt svarar på speciellt den här sista frågan, hade det gått, ja, att du svarar ja, då hade det här behövt ske, och du berättar det rätt upp och ner. Det är ingen värdering, det är inget dömande, det är ingenting, utan det är bara så här ser det ut. Viktigt.
Jag får tacka för att jag fick komma.
Tack för att du kom. Hej! Hej.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.